Det som skulle bli en vanlig tisdag, det blev istället dagen när Svenska Folkpartiets långtida ordförande Anna-Maja Henriksson kallade till blixtpressträff och meddelade att hon lägger ordförandehatten på hyllan. På tiden, tänker kanske många, eftersom budskapet kom efter en månad ungefär av velande och vaga budskap om hur hon tänker göra med det här ordförandeskapet om hon blir invald i EU-parlamentet. Och Henriksson sa att hon levererar det här budskapet om sin avgång med lättnad, och hon släppte mot slutet av pressträffen till och med ifrån sig ett leende eller två där. Åsa von Schultz, vad tror du, hur lättad är hon så där på riktigt?
Jag tror faktiskt inte alls att hon är lättad just nu. Hon har blivit pressad till att leverera det här budskapet tidigare än vad hon hade avsett. Och det känns kanske inte väldigt bra. Men nu när det väl är gjort kanske hon landar i situationen och känner sig nöjd så småningom i alla fall.
Du lyssnar alltså på Nyhetspodden med mig, Thomas Selén, och jag har Åsa von Schultz som är professor i allmän statslära vid Helsingfors universitet med mig. Hej och välkommen, Åsa.
Tack så mycket.
Vi ska alltså prata naturligtvis då om Anna-Maja Henriksson, men även lite om SFPs framtid här. För Anna-Maja Henriksson avgår nu alltså som ordförande efter 8 år vid rodret för SFP. Och det här, det föregicks av en kritikstorm mot de här oklara budskapen kring om hon tänker hoppa av och när och hur och varför. Och Henriksson säger själv att hennes val att inte berätta om hon vill göra med det här ordförandeskapet innan EU-valet är klart, det var för att behålla fokus, att liksom skapa arbetsro för det här svåra regeringsarbetet som nu pågår och se till att EU-valet inte hamnar i skymundan för ett ordförandeval då. Men nu blev det ju i princip helt tvärtom på precis alla de här punkterna. Var liksom det här enda möjligheten? Du sa ju här att hon blev pressad, men var det här liksom enda möjligheten att Henriksson nu meddelar att hon avgår?
Ja, min bedömning är att det var den enda möjligheten. Det här har pågått nu i ganska många veckor, den diskussionen kring situationen, partiets situation och Anna-Maja Henrikssons situation. Och riskerna med att försöka rida ut den här stormen växte sig helt enkelt för stora. Det kunde ha inneburit att hon skulle ha blivit utmanad på nästa partidag, vilket inte hör till vanligheten inom SFP. Det kunde också, en fortsatt turbulens kring det här skulle ha skapat en negativ publicitet för henne som person och för partiet inför Europaparlamentsvalet. Så att för att undvika detta så tror jag att det här var den enda möjligheten som hon hade kvar.
Ja, den här kritiken då mot det här liksom förhållandet i alla fall har ju kommit från olika håll, bland annat i väldigt starka ordalag från SFPs ungdomsorganisation Svensk Ungdom. Den här frågan har debatterats både i svenskspråkiga medier och till och med även i finskspråkiga sammanhang. Och under pressträffen idag så antyder Henriksson att det rör sig om att hon har blivit missförstådd på den här punkten. Men då är frågan, varför kom inte Henriksson med klara besked omgående? Varför lät hon den här kritikstormen växa sig så här stor egentligen?
Det är ju verkligen en bra fråga. Jag tänker att hela situationen har baserat sig på en missbedömning från Anna-Maja Henriksson eller partiledningens sida. Att man borde ha hanterat det här frågan annorlunda från början. Att man inte gjorde det så är ju svårt att veta riktigt varför. Men jag tänker mig att det kanske då är en kombination av faktorer. Dels har vi då den ganska känsliga situationen i regeringen där partiet på något sätt balanserar på en ganska, eller allt hänger på en väldigt skör tråd, och partiet befinner sig i en svår situation som man måste på något sätt kunna argumentera internt i Svenska Folkpartiet, varför det är värt att sitta kvar i den här regeringen. Och också hantera situationen inom regeringen och den balansgång som det innebär. Och sen då Europaparlamentsvalet som är väldigt viktigt för partiet som kommer då i juni och där man vill kunna gå i kontrollerade och gemensamma former till detta val och försöka få en uppslutning kring partiet. Så det är klart att det fanns de här faktorerna som Anna-Maja Henriksson och partiledningen har hänvisat till. Men i grunden så tror jag faktiskt att det egentligen handlar ganska mycket om kontroll. Att Anna-Maja Henriksson eller de som står henne nära har velat ha kontroll över den här processen. Inte bara i relation till regeringen och Europaparlamentsvalet, utan också kanske över själva valprocessen kring efterträdaren, Anna-Maja Henrikssons efterträdare. Hur ska den valprocessen eller den kampanjen internt i partiet kunna hanteras på ett bra sätt, och hur kan man se till att inte spårar ut eller riskerar situationen inom i regeringen till exempel. Så att kontroll över processen tror jag har varit centralt, men i slutändan visade sig att det inte helt enkelt var möjligt att hålla kvar den kontrollen genom att panta på beskeden. Så att istället tvingas hon nu istället då att meddela att hon kommer att avgå.
Just det. Den här otydligheten då kring ordförandeskapet var ju en sak, men det här partiets sviktande väljarstöd, kritiken mot regeringssamarbetet, framförallt kanske då med samfinländarna, det här är också sånt som har skapat rubriker gång på gång det här senaste året. Hur mycket tror du den här sortens kritik mot de här delarna har så att säga vägt in i Henrikssons beslut att lägga ner?
Jag tänker att de har ju funnits där som en i bakgrunden hela tiden, men de har ju inte orsakats av det här lite tvetydiga beskedet av Anna-Maja Henriksson i januari gällande hennes framtid, utan de beror ju på andra saker. Det låga opinionsstödet kanske kan förklaras då med att man inte har synts under presidentvalskampanjen, och man har då haft en besvärlig situation i regeringen och en internt besvärlig situation i partiet som leder till otydlig kommunikation utåt, kan man väl också säga. Men det är ju inte det som har... Det låga opinionsstödet har egentligen inte så mycket stark koppling till den senaste veckornas turbulens. Så att jag tänker att om partiet hade stått sig starkt i opinionen så kanske Anna-Maja Henriksson skulle kunna rida ut den här stormen och hålla fast för sitt beslut. Men det gör ju det att partiet är försvagat i opinionen gör ju det svårare att hålla fast vid någonting som upplevs som impopulärt eller besvärligt internt i partiet. Så på så sätt är de ju sammankopplade, att pressen på Anna-Maja Henriksson blir helt enkelt för stor på grund av detta.
Om vi tittar lite då på lite kort kanske då på hennes karriär, alltså mycket av Henrikssons insatser som finns kanske i färskt minne är saker som hennes aktiva roll i Sanna Marins kvinnoledda regering som fick handskas med en global pandemi och följt då av Rysslands invasion av Ukraina, och nu närmast har vi då det här regeringssamarbetet då med samfinländarna och exempelvis då turen om rasism som debatterades hett där under förra sommaren. Henriksson är ju en garvad politiker med gedigen politisk erfarenhet, både som SFPs ordförande och som minister i olika regeringar, så hon är ju mer än bara det vi precis nu minns. Så där kort, vad säger du, vad skulle du säga att Henrikssons personliga avtryck, alltså Anna Majas arv så att säga, är i den finska politiken?
Ja, det kan ju bli väldigt mycket, för hon är ju så mycket. Hon är den första kvinnliga ordförande för Svenska Folkpartiet. Hon är en väldigt långvarig partiledare i en turbulent politisk verklighet som inte alls har att göra med bara SFP, utan allmänt sett så är det ju så att partiledare tenderar att sitta ganska korta perioder nu för att det är så slitsamt. Och hon har visat sig kunna navigera det är ett föränderligt politiskt landskap på ett väldigt skickligt sätt. Så naturligtvis lämnar hon mycket efter sig som hon kommer att minnas för som en skicklig politiker, en skicklig förhandlare. Och det tror jag att vi kommer att komma ihåg när det här nu har lagt sig, den här lite snöppliga diskussionerna som har föregått här nu de senaste veckorna. Det är också så att hon kommer att sitta kvar på sin post åtminstone till juni, till partidagen, eller kanske ännu längre än så. Det där är väl inte helt avgjort ännu när man ska välja efterträdaren. Men så det här hinner nog antagligen lägga sig, och så kommer man att kunna se med ett bredare, mer långsiktigt perspektiv på vad som har kommit i politiken.
Men den här snöpliga diskussionen som du benämner den här, hur mycket kommer den att fläcka hennes arv så att säga, eller fläcka den överhuvudtaget?
Ja, det får vi se. Jag tänker att det beror mycket på henne själv men naturligtvis också på partiet, hur man hanterar det och vad som händer nu framöver. Fortsätter det att vara turbulent eller kommer det att lägga sig med det här beskedet och att man istället kan samlas kring partiet kanske kan vitaliseras av den partiordförande kamp som antagligen kommer att utspela sig här nu under de närmsta månaderna framöver.
Mm. Nå, precis som Henriksson då är mer än bara det allra senaste hon har gjort, så är ju SFP också mer än bara Henriksson, och partiet som vi redan har nämnt här kämpar ju med en hel del, bland annat med att hålla sig relevant i framtiden nu när de här opinionssiffrorna för partiet dalar. Vad skulle du säga, vad är det för parti Henriksson lämnar över till nästa ordförande då? Hur är liksom skicket på partiet?
Ja, just nu så kanske det inte är det bästa. Det finns ju splittringar inom partiet vad gällande vilken linje man ska stå för och vilken typ av politik som ska väga tyngst. Svenska Folkpartiet är ju flera olika partier i ett och samma organisation. Man är väldigt centralt i partiet i att bevaka språkpolitiken och se om de svenska intressena. Det är mer en form av förvaltande av det svenska i Finland. Sen har man den här då liberala falangen och att man står upp för liberala värden och minoritetsintressen som är väldigt stark. Och sen har man ju då den här situationen att man har varit ett väldigt skickligt regeringsparti. Det är kopplat till bevakningen av de svenska intressena. Men man är så många olika partier i ett, och frågan är då vad som ska gå vidare till nästa ordförande. Det beror ju helt på vem det blir. Faktum är i alla fall att partiet är i en svår situation, för att i det politiska landskapet har förändrats så pass mycket att den taktik som partiet har byggt sitt varande på, framförallt i relation till regeringsmedverkan, den kommer att bli allt svårare. Den fungerade väldigt väl när det var vanligt med blocköverskridande eller breda, ideologiskt breda regeringar. Och där man då byggde sin taktik på att lägga sig, vara en värdefull koalitionspartner i oberoende vad det är för typ av koalition, för att man la sig nära statsministerpartiet och var ett lojalt parti som statsministerpartiet alltid kunde lita på. För man fungerade liksom som ett jämkande i olika typer av koalitioner. Nu fungerar det inte på samma sätt när vi går in i mer ideologiskt polariserade regeringsbildningsprocesser, och där vi ser gå från en vänsterregering till en högerregering, och det helt enkelt inte blir lika trovärdigt att kunna medverka i alla typer av regeringar, och politiken skiftar ganska snabbt. Så att här måste partiet tänka om en del, och det blir upp till nästa partiledare och nästa ledning för partiet att fundera väldigt noga på hur man ska hantera den situation som partiet är i.
Mm. Den här kampen om vem som ska efterträda Henriksson har ju faktiskt redan börjat. Kandidaterna har redan nu chansen att börja positionera sig. Vi har Europa och vi har ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz, som kanske är den mest erfarna med tredje perioden i riksdagen, som redan har anmält intresse då. Sen har vi Otto Andersson och Henrik Wikström, som är två andra namn som också har förekommit i det här sammanhanget, även om de inte har sagt någonting bestämt än. Och både Andersson och Wikström är ju inne på sin första riksdagsperiod och har gjort sig namn inom lokalpolitiken. Vi har Andersson i Östra Nyland och jag Wikström i Västra Nyland. Och jag ska även tillägga då att Adlercreutz förstås också är från Nyland. Men av de här då som än så länge figurerar, vem ligger bäst till, tror du, att ersätta Henriksson?
Det känns som att det självklara eller mest uppenbara kandidaten här är Anders Adlercreutz. Han har tyngst meriter, han har suttit längst i riksdagen och har ett starkt stöd bakom sig. Samtidigt är det inte säkert att det kommer vara han som går vinnande ur den här striden. För att åtminstone den bild jag har fått är att han inte har kanske riktigt lika stark position internt i partiet i relation till partiledningen som till exempel Otto Andersson har. Och det är också en viktig dimension i det här, att kunna ha en stark position internt i partiet och inte bara kunna appellera och vinna väljarstöd utåt. Så att det kommer att bli väldigt intressant hur det här kommer att utspela sig. Och kanske det kommer sluta med att det inte alls är någon av de här kandidaterna, utan att kanske det blir någon helt annan.
Tack så mycket, Åsa von Schultz, för att du var med i Nyhetspodden.
Tack.
Thomas Selén heter jag. Jonna Nopponen producerade. Micke Andersén stod för tekniken. Och som alltid, kom ihåg att skapa ett Yle-konto, logga in på arenan, favoritmarkera nyhetspodden och fortsätt lyssna på oss.